Det handlar om någon slags nutida diplomatisk missionsarbete, att säkerställa sina värderingar, att säkerställa patriarkatet, att säkerställa de religiösa doktriner som är väldigt konservativa.
Förr kom de inskridande till FN-förhandlingarna i prästkappor. Idag har de exklusiva kostymer och smälter in i maktens korridorer. De säger sig tala för ett folk, men ignorerar totalt hur miljontals katoliker faktiskt lever.
The truth is that Catholics around the world use contraception. The truth is that Catholics have abortions, much the same rate as those of other religions or of no religion.
Hur är det möjligt för ett land som inte är medlem i FN att ändå styra agendan där och hålla tillbaka kvinnors rättigheter över hela världen? Det här är RFSU-dokumentär om den enorma makt Vatikanen har i FN och EU trots att de inte ens har rösträtt. Nu teamar de upp sig med länder som USA, Ryssland och Saudiarabien för att få fler att stifta lagar mot abort, preventivmedel och jämställdhet. I november 2016 besöker påve Franciscus Sverige och säger i en tv-intervju att den katolska kyrkan förmodligen aldrig kommer att acceptera kvinnliga präster. I samma veva säger han att han hört att en och annan svensk man söker kvinnor från andra länder för att svenska kvinnor är så starka och duktiga. Uttalandet blir en världsnyhet. Ungefär samtidigt står Vatikanens utsände i FNs talarstol och säger att eftersom ISIS, Islamiska staten, använder kondomer som tortyrverktyg när de våldtar kvinnor, så kan inte FN förespråka kondomanvändning som skydd mot HIV. Bara det att kondomer överhuvudtaget finns uppmuntrar till sexuellt omoraliskt beteende, fortsätter Vatikanen sin argumentation för varför FN ska utesluta ordet kondom i de nya globala riktlinjerna för HIV-prevention. Detta må låta absurt, men skrattet fastnar i halsen när man ser hur andra länder tar till sig och upprepar Vatikanens uppfattningar, trots att de går emot vad forskning och vetenskapligt bevisad statistik säger. Vatikanen använder sin makt genom att få länder att lägga in sitt veto i frågor som rör människors rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet och förhandlar på så vis bort människors liv. För när kondomer förbjuds ökar dödligheten i AIDS-relaterade sjukdomar. När abort förbjuds ökar de illegala aborterna. Och människor dör när de vill avbryta sin ofrivilliga graviditet.
Hello, Malin, is that right?
Yes, that's right. Hi, John.
Okay.
Det här är John O'Brien, ordförande för organisationen Catholics for Choice, som har sin bas i Washington DC, USA. Catholics for Choice ger röst åt alla de katoliker runt om i världen som är för kvinnors rätt att själva bestämma över sitt liv, sin sexualitet och reproduktion. De är katoliker som är emot den katolska hierarkin, som O'Brien kallar maktapparaten, Vatikanen och Heliga stolen, som förbjuder preventivmedel och abort.
I think the problem is that the Catholic hierarchy haven't moved on. So through a series of misunderstandings, they reached a certain ethic around sexual and reproductive health. And that ethic is one that nobody follows these days. And it's an ethic that leads to death and damage for many women, especially poor women in certain parts of the world.
Vatikanen är världens minsta land och ligger i Italiens huvudstad Rom. Vatikanen är talspråk för det som innefattar Heliga stolen och Vatikanstaten. Heliga stolen är den romersk-katolska kyrkans regering och påve Franciscus säte, från vilket han enhälligt och på livstid styr över Vatikanstaten. En stat inte större än en golfbana där det bor ungefär 800 personer, varav hälften räknas som medborgare. Det vill säga de har pass utfärdade av Heliga stolen. De flesta invånarna är präster, alltså män. Ungefär 100 personer är kvinnor, nästan alla nunnor. I Vatikanen bor också ungefär 10 barn. Vatikanen räknas allmänt idag som en självständig stat och behandlas som det rent praktiskt av omvärlden och sammanslutningar som FN och EU. Men landet saknar egentligen fullt internationellt och juridiskt erkännande och är därför inte medlem i FN utan permanent observatör. Att Vatikanen ses på som en egen stat är en stor fördel som de verkligen drar nytta av, anser John O'Brien. Och han är inte ensam om att tycka så. Allt fler organisationer och länder ifrågasätter nu att Vatikanen ger så stort utrymme i FN när de faktiskt representerar en religion och inte en stat.
They actually use their position as the Holy See at the United Nations, pretending that they have the same power as a state to stop consensus and to stop advancement of women's rights.
Som observatör i FN har man rätt att delta i de flesta mötena och i vissa förhandlingar, men man har inte någon rösträtt i generalförsamlingen. Däremot har man rösträtt på vissa FN-konferenser då beslut ska fattas i konsensus, det vill säga att man som grupp resonerar sig fram till en lösning som alla kan acceptera. Vatikanen är det enda religiösa samfundet som har en sån här formell status i FN och som därmed tillåts sitta med under politiska förhandlingar. Karin Nilsson är sexualpolitisk sakkunnig på RFSU och har i flera år följt förhandlingar i FN om mänskliga rättigheter, jämställdhet och hälsa och har därmed upplevt Vatikanens påverkansarbete på nära håll.
Det är skillnad på vilka som får sitta med i förhandlingarna, de politiska förhandlingarna. Och då är det bara katolska kyrkan som är en religiös rörelse som får sitta med. De har en specifik skylt där det står Vatikanstaten som de kan lyfta och då får de ordet av ordföranden under de förhandlingar som pågår. Och det tycker jag är anmärkningsvärt. Det är inga andra religiösa samfund som får så aktivt prata i FN som Vatikanstaten. Trots att de inte ens är ett land. Det är inte en folkvald representation. Det finns ingen regering som är vald av ett folk. De har runt 800 personer som är anknutna till Vatikanstaten. Så det finns inte heller ett folk som de representerar i den bemärkelsen. Och då undrar man, vem representerar dem? När vi pratar med katolska organisationer, Catholics for Choice till exempel, så är det intressant att höra i att de inte heller ser att Vatikanstaten representerar katoliker i vad de själva tror på. Att de upplever att de bedriver en slags religiös extremism i FN som skiljer sig från många andra katolska länder i vad de själva bedriver i FN. Så det tycker jag är väldigt anmärkningsvärt. Man kan säga att det är någon slags politisk framgång för Vatikanstaten att de lyckas ha kvar den positionen och att de i den bemärkelsen påverkar mycket i FN.
The truth is that Catholics around the world use contraception. The truth is that Catholics have abortions. And I think that's one of the reasons why when we think about the Catholic Church, there's a bit of a problem. Because the Catholic Church is not a building in Rome. The Catholic Church is all of the people in the church. And when you look at Catholics in any part of the world, we use contraception much the same as everyone else does. 99% of sexually active Catholic women in the United States have used a method of birth control that the bishops disagree with. Catholics here in the United States have abortions at much the same rate as those of other religions or of no religion. So the truth is that the Catholic Church, the Catholic believers around the world, very much embrace sexual and reproductive health and use it. The problem that we have is with the Catholic hierarchy.
Vatikanen representerar inte den miljarden katoliker som finns i världen, säger John O'Brien från Catholics for Choice. För de flesta katoliker vill ha tillgång till både preventivmedel och abort. Det är den katolska hierarkin som är problemet. Påve Franciscus som tycks ha en blind fläck när det kommer till kvinnors rättigheter. Biskopar och kardinaler som går ut i krig mot sexuell och reproduktiv hälsa och övertalar presidenter och regeringar att en moralkonservativ politik är det bästa för jordens befolkning, trots att motsatsen bevisas gång på gång.
You know, many people feel that Pope Francis has adopted a much more pastoral approach, and indeed he has to some issues within the church, but there still is the reality that Pope Francis has a blind spot when it comes to women, and bishops and cardinals who still wage war against sexual and reproductive health, against women's rights in governments around the world and at the United Nations. Basically, it's business as usual when it comes to the Holy See at the UN or the Catholic hierarchy in a government forum that's close to you.
Kravet på katolska präster att de ska leva i celibat införs på 1000-talet. John O'Brien anser att det skapar ett sexnegativt tänkande inom katolicismen som råder än idag. 1930 bannlyser den katolska kyrkan preventivmedel. Under 1950-talet utvecklas p-pillret i laboratorium i USA, samtidigt som läkare på BB-kliniker i Dublin, Irland, tvingas uppfinna en helt ny medicinsk term.
There's a medical phrase called grand multiparity. Grand multiparity was invented in the maternity hospital in Dublin. It's when women have child after child after child after child until they very often suffer and die. Grand multiparity was rampant in Catholic countries like the Republic of Ireland, where women could not gain proper access to contraception.
När Vatikanen ser hur antalet drabbade av grand multiparity ökar lavinartat i just katolska länder för att kvinnor inte får lov att använda de p-piller som just börjat säljas runt om i världen, upprättar den dåvarande påven 1968 en kommission som ska se över katolska kyrkans förhållningssätt till preventivmedel. Det blåser nya vindar.
Sadly, the conservatives began to lobby. Basically, maybe Pope Paul VI didn't have enough faith in Catholics because he listened to the conservatives. And I think that there was a huge division between Catholics and the hierarchy in the 1960s when the Pope went with this conservative interpretation.
I sista stund är det de konservativa krafterna som går ut med segern. Preventivmedel och abort förblir totalförbjudet. En katolik måste, varje gång hen har sex, vara öppen för att ett barn kan bli till. Sprickan mellan katoliker och den katolska hierarkin, som John O'Brien menar är lika djup idag, uppkommer alltså vid tiden kring 1968. Året för både studentrevolter och sexuell revolution.
The Catholic hierarchy have a lot of teaching that they need to get rid of because it no longer is just, it no longer is fair. It causes a lot of pain and destruction in the world. They've failed to convince Catholics to follow them. So now they invest a lot of time, a lot of energy in dealing with the body politic, in dealing with the US Congress, in dealing with the United Nations, and in dealing with a government in Europe or at the European Union to try to lobby, to try to inculcate their beliefs into laws that affect citizens, whether they be Catholic or not.
Vatikanens reella makt existerar i allra högsta grad, men den är svår att få syn på eftersom den ofta utövas i det dolda. En stor politisk framgång som kan tillskrivas Vatikanen är de mycket strikta abortlagar som flera länder i Centralamerika har.
Take for example in Nicaragua. In Nicaragua abortion is illegal. That means that there's actually women in prison. And what happened there was the Sandinistas, when they were coming to power, basically did a deal with the Catholic hierarchy As a result of that deal, abortion was made illegal. You see a similar type of influence in places like El Salvador, in Guatemala, where the powerful Catholic hierarchy lobby politicians, very often behind closed doors. This is the power that the Catholic hierarchy put forward.
El Salvador, Nicaragua och Guatemala är länder där den katolska hierarkins lobbyister uppvaktar politiker bakom stängda dörrar. I Nicaragua är det den socialdemokratiska sandinistiska befrielsefronten som gör en deal med katolska kyrkan på 1980-talet och skärper abortlagarna. Vid presidentvalet 2006 är det dags för ytterligare skärpning. Karin Nilsson berättar.
Jag bodde i Nicaragua från 2006 till 2008 och under den tiden så var det val. Och då var det intressant för mig och också ganska skrämmande att se effekterna av när en viss typ av politik styr åt ett visst håll. Och då var det så att Daniel Ortega gick till val och han gjorde det väldigt konkret tillsammans med katolska kyrkans representanter. Man kunde se det i valrörelsen att präster stod bredvid Daniel Ortega när han pratade, när han yttrade sig, att det var plötsligt ett stort fokus på religiösa budskap. När han sedan blev vald, den lagstiftning som skedde då, som var en stor förvåning, var att Daniel Ortega totalförbjöd all slags abort. Och det var tidigare begränsad access till just abortvård och också vård av komplikationer efter missfall till exempel. Men det fanns där. Det fanns som en del av konstitutionen sedan 100 år tillbaks. När Daniel Ortega blev vald och kom till makten, då totalförbjöd man all slags abort oavsett omständigheter. Så att även om kvinnors liv var i fara om de skulle fullfölja sin graviditet så fick de inte den vården. Och om de uppsökte sjukvård på grund av olika typer av komplikationer eller missfall, då blev de arresterade för misstanke om mord. Så det här gjorde ju att kvinnor i praktiken inte sökte vård, att de dog hemma, de förblödde i olika typer av komplikationsfall, de fängslades när de sökte vård. Och det här var ju, det blev väldigt tydligt att se konsekvenserna av den typen av politik och den otroligt restriktiva bild av vems liv är värd att rädda.
Daniel Ortega är fortfarande president i Nicaragua. Abort fortfarande totalförbjudet sen skärpningen av lagen för 11 år sedan. 2016 försöker den polska ultrakonservativa organisationen Ordo Iuris med stöd av katolska kyrkan göra samma sak i Polen. Få igenom ett totalförbud mot abort utan några som helst undantag. Och hur var det med kondomerna som Vatikanen påstår är ett tortyrverktyg?
In spite of the fact that we know that condoms help prevent against the spread of HIV, you'll find over the years the Catholic hierarchy have time and time again lobbied against the use of contraception. Even one Catholic cardinal was claiming that HIV can pass through a condom, which is obviously factually incorrect, wrong, and downright dangerous. Very often the Catholic hierarchy in country is involved in trying to persuade their friends within government to actually send representatives to regional meetings or UN meetings with somebody on the delegation who represents a far more Opus Dei view of the world than the views of Catholics indigenous to the country itself.
Eftersom den katolska hierarkin misslyckas med att övertyga katoliker och väljare går de på politikerna, säger John O'Brien. Och berättar vidare att Vatikanens utsända representanter styr vilka åsikter ett land kommer driva på FN-möten genom att övertyga sina vänner i det landets regering att skicka politiker som har en Opus Dei-syn. Politiker som är extremt mycket mer konservativa än vad de i landet boende katolikerna är. Och det som händer då är att den styrande makten, utan att titta närmare på hur miljontals katoliker lever, bedriver en typ av sexualpolitik som ett hundratal katolska celibata män tycker är bra.
Religious leadership presents itself as though it represents the people. So when the bishops go and they go and they lobby here in the United States or they lobby in the European Union, they don't present themselves as being a couple of hundred men, which they are. They present themselves as being the voice of an entire religion and an entire people. This is really a mistake. If I was a politician, I would ask myself three questions of anybody who walks in my door who's trying to lobby me. The first question I would ask is what you're saying factually correct? Very often, what the Vatican says about contraception, about condoms, or about abortion is not factually correct. Second, I would ask myself, is who exactly do you represent? Very often, the bishops are not speaking on behalf of Catholics and not speaking in the interests of Catholics. They represent themselves, but they do not represent the voters that are religious voters or Catholic voters within a country. The third question a politician should ask themselves is, what is the impact, if I agree with this religious leader, what is the impact on a pluralistic society? What is the impact in respecting those who believe and those who do not believe? I find it sadly lacking these days that politicians from the United States to Latin America to Europe sometimes don't ask themselves that question and take on face value what a religious lobbyist from the hierarchy of a church will say and not look a little deeper as to what Catholics really do.
Det är ju inte så att de aktivt driver andra typer av hälsofrågor eller andra typer av barnrättsfrågor.
Karin Nilsson igen, sexualpolitisk sakkunnig på RFSU som jobbat mycket i FN.
För de är ju väldigt måna i att rädda det ofödda barnet. De sätter upp skylten och protesterar varenda gång det nämns explicita referenser till vikten av att kvinnor får tillgång till preventivmedel. De tycker att det är moraliskt förkastligt. Och det här är någonting som de aktivt säger i rummet. Och när de pratar om de här frågorna i väldigt begränsande terminologi, att de tycker att det är omoraliskt, att det inte minskar fattigdomen, att de inte ser att det har någon slags relevans för jämställdhet, till exempel att kvinnor ska få tillgång till preventivmedel, där de repeterar sitt motstånd mot just den här rätten att få bestämma själv över sin kropp och sin reproduktion. Då kan man se att andra medlemsländer, att de andra representanter sätter upp sin landskylt efter att Heliga stolen har pratat och de håller med Heliga stolen och ser att ja, nej, det kanske inte är så nödvändigt att vi skriver mänskliga rättigheter i den här texten för att det kanske inte är det viktigaste. Vi kanske behöver prata om dignitet eller värdighet istället för rättigheter. Och så skiftar fokus och de får stöd. Och det här är ju någonting som de aktivt också samordnar. Det kan man ju se i korridorer. Man kan se när de också gemensamt har uttalanden som samlar flertal länder. De brukar kalla det för the friends of the family. Och då samlar man också vissa typer av medlemsstater från olika grupper. Och tillsammans med Heliga stolen yttrar sig för kärnfamiljen emot HBTQ-rättigheter, emot olika typer av familjekonstellationer och policyer som ska adressera olika typer av behov som inte är just kärnfamiljen, den heterosexuella kärnfamiljen.
Och vilka är det de själva som kallar sig för, vad sa du, friends of the family eller vad sa du?
Ja, precis. Nu kan man ju se att det är skillnad med Trump-administrationen, vilka som allierar sig med Vatikanstaten. Så USA och Vatikanstaten, Ryssland, Egypten pratar samma språk nu i FN, att de stödjer varandra, att de gärna vill ta bort referenser till särskilt mer omfattande hälsovård som kvinnor behöver få tillgång till, och unga också. Så det märks väldigt tydligt. Just nu så har de medvind för att det är fler länder som grupperar sig, och USA framförallt också ställer sig bakom just den agendan att motarbeta de referenser som särskilt handlar om kvinnors rätt att bestämma över sitt barnafödande. Och då handlar det jättemycket om implicit aborträtten.
Religiös makt skrämmer. John O'Brien frågar retoriskt om jag verkligen kan lita på att Sveriges feministiska utrikespolitik verkligen verkar för rätten till säkra aborter när frågan tas upp i FN. Är våra representanter så modiga och högröstade som den här fighten faktiskt kräver?
Sometimes we find that even our governments in the global north that have very women-centered policies have great equality. Sometimes, do you think that the Swedish government, the Norwegian government, the Danish government, or the British government are as vocal as they should be sometimes in favor of a legal right to safe abortion or gay rights at the UN as you would expect them to be? Sometimes I feel that they are shy and that they are quiet for fear of appearing to be too robust in their argumentation. Very often, governments who are more progressive are fearful that they don't want to share a progressive agenda more robustly and very often will step back.
Men hur reell makt kan Vatikanen egentligen ha i FN utan att ha rösträtt i generalförsamlingen? Jag ber John O'Brien om konkreta exempel på vad Vatikanens påverkansarbete resulterar i.
The Vatican can use its relationship with a conservative government in Poland or a conservative position in Malta to block consensus. That means, in spite of the fact that you have so many governments that do have a very robust view of women's rights and sexual health, what the Vatican can do is use its veto through the governments of Poland and Malta, for example, to block the voice of the European governments. So my point is that this is an example of a tactic that you don't see very visually on the floor of the UN, but it's far more about silencing the governments that would be speaking up, or indeed that should be speaking up, by destroying consensus to try to force a far more conservative debate and try to force a far more conservative view and try to block policy advancements or consensus.
Eftersom beslut i FNs generalförsamling numera ofta fattas genom konsensus, samförstånd och inte genom formell omröstning, krävs det bara för Vatikanen att få med sig två länder från EU:s delegation i FN för att blockera hela EU:s röst och därmed blockera konsensus, säger John O'Brien. Det är en taktik som tystar de progressiva regeringar som, om inte konsensus hela tiden smulade sönder av konservativa länder som Malta och Polen, skulle höjt sina röster för kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Arbetet fortsätter. De konservativa har medvind, men krafterna som jobbar för mänskliga rättigheter tar inte paus. Fler röster höjs som ropar på att Vatikanens roll i FN ska ses över. I juni 2017 blir en svensk för första gången kardinal i Vatikanen. Biskop Anders Arborelius säger då till tidningen National Catholic Reporter att Vatikanen borde skapa en sammanslutning av kvinnor som kan fungera som ett rådgivande organ för påven. Den som lever får se om Vatikanen kommer förnya sig inom överskådlig framtid. Säkert är att när ofrivilligt gravida får rätt till preventivmedel och säkra aborter kan tiotusentals liv räddas. Säkert är att när jämställdheten ökar minskar fattigdomen.
Du har hört RFSU dokumentär, ett av fyra avsnitt i en serie om kampen för fri abort. Reporter och producent är Malin Holgersson, exekutiv producent Rasmus Malm på RFSU. RFSU dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU.
RFSU kämpar sida vid sida med modiga aktivister i länder som Kambodja, Kenya, Bolivia och Bangladesh för allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Vi behöver vara ännu fler som vågar ta ställning, bli medlem, ge en gåva eller läs mer på rfsu.se.